Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden.
Ja, jävlar, så låter det när vi är igång, Ina.
Ja, jag håller med. Det är exakt så
det låter
när vi är igång.
Det gör det. Det var lite tyst ljud från din mikrofon, tyckte jag. Men...
ja, ni kanske inte tycker att jag ska ta mig så mycket tom. Nej, jag... Det är ganska tyst.
Ja, jag undrar vad som händer där faktiskt, om det är något strul på det. Vi kikar på det, så börjar jag väl snacka lite helt enkelt. Pröva nu.
Ja, absolut.
Ja, gud vad märkligt.
Ja,
det funkar så där. Vi får se vad vi gör med det ljudstrulet. Jag börjar att ta lite vad vi ska snacka om idag helt enkelt. Ja, du får nicka gott och liksom läcka in i min mikrofon. Så testa att sätta dig på den micken, så bara börjar vi med ett sånt här klassiskt ljudstrul här och se vad som... Eller är det bara att den...
Visst.
Där hörs du gott. Vi kör på
inte
det.
För mig.
Inte för dig. Okej. Okay. Ja, vi kör på dig när jag hör dig i alla fall. Det kan vara så att den är inkopplad på fel helt enkelt. Vänta, får jag prova ett tag? Nu är det riktigt rörigt här.
Men konstaterade vi inte att det här var sånt som gjorde en mänsklig förra onsdagen?
Nu har vi aldrig varit så mänskliga. Gå tillbaka, Ina, gå tillbaka.
Okay.
För att jag vet vad det var. Du behöver inte byta, tror jag. Vi kör som det var bara. Det var bara att de var inkopplade på fel och olika. Nu hörs du.
Jag hör även mig själv, det är otroligt.
Wow, vilken start hörni.
Så ska de ta, Skalle. Så ska onsdagmånaderna tas.
Nu är alla på tårna där ute. Ina, vad gott att du är med mig. Ljud också. Hur mår du?
Men jag mår bra. Ja. Hur mår du själv?
Jo, men jag mår toppen. Vi kan ta mer om det sen. Vad ska vi snacka om idag? Jag ska prata om en grundlagsändring ju, som jag vet att du känner till. Medierna rasar mot den här. Det handlar om utlandsspioneri, om visselblåsning och granskningar i framtiden som kanske inte kommer bli av. I alla fall är det vad kritikerna befarar. En grej som flugit lite under radarn men som kan ha stor betydelse. Man röstar igenom det här helt sannolikt i riksdagen idag. Mm. Vad kommer du prata om?
Jag kommer prata ganska mycket om de nya löftena om hur Göteborg ska komma och se ut. Och lite generellt om stadsplanering. Åh, oh, sexigt, Kalle.
Men jag gillar det. Jag tror alla...
Ja, det här är lite av ett favoritämne, så jag tänker att vi kan ha ett stopp-word när du tycker att jag har pratat för länge.
Som säkerhetsord. Vad ska det vara? Björn Sisjö.
Ja, det kan du säga.
Ja, men spännande. Jag tror att så här, även om man inte fattar att man är intresserad, så bara, the city is all around us.
Så är det. Det är så. Man kan inte komma ifrån det.
Förlåt om det är lätt platt, men det är sant. Vi kommer också få besök. Janne Höglund kommer hit. Det har ju varit högintensivt dygn i Ukraina. Bomberna regnar över hela landet. Han kommer hit och hjälper oss lite med det. Ja. Sen i bakvagnen helt andra grejer. Jag kommer snacka om råttor som diggar. Nya studier som visar på det.
Hoppla!
Även inflationen. Har vi ropat hej? Ja, vi väger upp. Det är inflation och det är råttor som diggar. Vad har du där?
Ja, men på tal om råttor som diggar så kommer jag prata lite om danstillstånd. Och huruvida det finns kvar eller inte ska finnas kvar. Och också lite om rymdraketen Artemis. Oh. Som jag följer livestreamen här lite parallellt nu. Den skjuts nämligen upp i detta nu.
Är det sant?
Men det kommer vi till sen.
Ja, fan vad häftigt alltså. Mm. Mäktigt. Men du mår bra annars.
Jag mår helt utmärkt. Ja. Du då, Kalle? Det känns, när jag kom in här idag så hade jag en känsla av att det fanns en energi runt dig. Som inte bara var zen.
Nej, jag var lite upp. Så jag skulle liksom försöka förstå den här grundlagsgrejen. Det var mycket. Sen har jag också blivit publicly shamed.
Nej!
I kollektivtrafiken.
Oh, nej.
Jo, det är sant, det är sant.
Vad hände?
Det var att jag var med min familj. Jag hade varit på en lekplats och så skulle vi ta spårvagnen hem för det började regna. Och då sprang vi till spårvagnen. Det får man ju göra. Mm. Och då var det en tjej som du vet, tryckte upp dörren för oss. Så att vi skulle hinna med. Mm. Så går vi på och så märker jag att den här tjejen, det är för föraren säger någonting till henne och hon bara okej, oj, vad är det som händer typ. Så när vi går på så börjar föraren tala i högtalarsystemet och är så här: ja, då är det bara så att vi kommer bli ytterligare lite försenade för att vissa personer inte vill komma till hållplatsen i tid. Vi är 5 minuter försenade redan, nu är det 6 minuter, så att de alla bara kan tänka på i framtiden att vara på hållplatsen när man ska åka, så det var skitbra.
Oh, nej! Publicly shamed och passivt aggressivt samtidigt.
Ja, och det blev mer aggressivt för att vi åkte där, jag typ så här log ett snett leende, typ kokade inombords för att bara, vadå? Man får springa till vagnen, ja. Typ, vad ska jag göra? Har du hört om att typ inte planera hela sin dag efter typ en spårvagnstur? Ja, nu är inte han här och kan försvara sig, men typ hans case var, han kanske hade en dålig dag, den här chauffören typ, men sen när vi skulle gå av så kunde inte jag hålla mig från, och du vet, bara ge han en liten sån gubbe. Så titta på honom så här, hallå, är du allvarlig? Skojar du eller? Typ. En liten sån blick. Ja. Vilket, när jag gick av på min hållplats, vilket gjorde att han hoppade ut ur kulen så, lutade sig ut ur framdörren och bara, du ska se till och kom i tid nästa gång, nu blir jag försenad till Saltholm, men alla kommer få springa till båten. Och liksom sen bara åkte han vidare i vredesmod så hela vägen ut till Saltholmen. Och jag vet inte hur det gick för alla resenärer, om de hann med båten eller inte. Men jag gick liksom en liten promenad hem och bara, jag skulle sagt det här
jag skulle sagt, det är alltid så. Man kommer aldrig på det i stunden.
Nej.
Men dina barn, det var familj med, sa du?
Ja, visst. Men Filippa, hon släppte det ganska snabbt liksom. Mina barn fattade ingenting. Nej, det var lugnt.
Vad skönt. Så de har inte ha den här bilden av att så här, när vi åker spårvagn, då bråkar pappa alltid med chauffören.
Nej, jag hoppas inte det. De är så små så de kanske inte minns det. Så här. Jag upplevde ju att hela vagnen var på min sida. Men jag är inte alls säker på att det var så. De kanske var skitare för att de skulle missa båten ute vid Saltholmen. Men jag upplevde det som att alla var så här bara, den här killen behöver ta ett chill pill där framme.
Just det. Typ. Ja, men skönt. Men det var inte som att det blev en spontan slow clap eller så när du
gav
din
gav
blick.
Den lilla blick. Alla bara, du står upp för den lilla människan.
Nej,
här nu.
Det var inte den reaktionen då.
Så var det inte. Jag var ändå sökte med blicken runt, vet, att jag skulle få den blicken tillbaka. Bara, vi hörde inte.
Men om du var på spårvagnen och tycker att Kalle nu förtjänar en egen spårvagn med sitt namn på, så bara hör av dig till dem som bestämmer det.
Eller om den där chauffören förtjänar det, som satt till en sån slarver som försenar för alla andra. Håller det för öppet. Ja, det var lite om mig. Det kanske var därför jag var lite stressad. Typ.
Ja, jag tror det ligger kvar, men nu ser du liksom mer. Axlarna har sjunkit.
Ja, skönt att få tala ut liksom. Använda det här lilla forumet och hämnas på den här chauffören. Så himla
till den orättvis. Som inte har möjlighet att göra samma sak. Du har dina högtalare, men jag har en podd. Okej, okay, då.
Ja, han kanske, jag vet inte, han är inte här och kan försvara sig. Han kanske hade en dålig dag eller bara har rätt. Jag kanske borde vara i tid. Skitsamma, vi går väl ändå vidare, va? All right, vi ska gå in på våra nyhetsfördjupningar, men först 2 snabba rubriker från dygnet som gått. Det har ju äntligen skett nu då. Donald Trump höll sin presskonferens. Hype Master Trump.
Ja, Hype Master Trump, ja. Ja, det får man säga.
Han är inte helt främmande för en build-up, en teaser. Han har ju snackat ett tag om att han ska göra en big announcement. It's gonna be big, it's gonna be huge. Och nu kom den.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
What a shocker.
Ja, han kommer köra, han står på Mar-a-Lago i Florida och berättade att jag kör. Jag ställer upp för att göra USA glorious igen. Han sa att USAs comeback börjar nu. Att han sen så upprepar han de här falska påståendena om valfusk. Han körde sin grej liksom. Biden har svarat också. Han twittrade ut att Trump svek USA. Och så släppte han en film på Twitter, en sån trashfilm om Trump. Vi kan lyssna på en liten bit från den.
You also had people that were very fine people on both sides.
Do you believe in punishment for abortion? Yes or no?
There has to be some form of punishment.
For the woman?
Yeah, there has to be some form.
And if I win...
We will treat those people from January 6th fairly.
Alltså. Vad heter de? Stomp.
Jag vet inte om det. De stomp,
ja, stomp. Som slår på oljefat och sånt.
Ja, och typ så olika papperskorgar. Och
just,
så,
det, just, det, det. Just det, det var sjukt att hyra in stomp. Ge dem riktigt bra gage för att de var tvungna att göra den här kompromissen med sitt konstnärliga
värv. Stomp var den stora inspirationskällan på min mellanstadieskola för musiklektionerna. För ja. Vi hade inga instrument. Så var det, har ni hört om stomp? Typ. Här är några skohorn. Och,
det här kan ni köra.
Typ en sån mapp. Så ja, nej, men i alla fall, det var en sån trash-video där han liksom tog upp det rullade bilder från stormningen Kapitolium och liksom hot mot demokratin, abort och sådär. Så ja, kampanjandet är väl mer eller mindre igång redan ja. I USA.
Mm. Ja. Ja, jag hörde någonting här på morgonen om att Trump sa att Biden kommer dra in er i ett tredje världskrig.
Ja, att Trump sa det.
Ja.
Okej.
Okay. Mm, ja, men det kommer inte han då.
Det är det tonläget och då är det 2 år kvar till själva valet. Så det är perfekt.
Det man säger.
Oj, ska jag så. Andra rubriken innan vi fördjupar oss. Jag har redan nämnt det lite grann, men det som toppar alla sajterna den här morgonen är ju nyheter från Ukraina och Polen. För en rysk tillverkad robot har dödat 2 människor i Polen. Det är polska myndigheter som säger att en robot då som är rysk tillverkad, de kommer med den uppgiften, den slog igår eftermiddag ner på en bondgård i Polen. Nära gränsen där till Ukraina och 2 polska medborgare dog. Polen är ju som vi alla vet ett NATO-land. Mm. Väldigt orolig stämning kring det naturligtvis. Vi kommer att prata mer om det här. Jag vill bara nämna det bara för att det är liksom den stora grejen den här morgonen. Men Janne Höglund som är utrikesexpert här på GP.
Ja, men alltså, är det någon... När jag hörde bara det här med Polen, jag hörde bara förbifarten, då tänkte jag bara, men Janne. Ja. Janne ska förklara.
Och det är han som kommer och gör det. Okay. Vi ska snacka om det, vi ska snacka om Cherson, att Ukraina intagit stan där och de här intensiva bombningarna som varit senaste dygnet. Och det är fortfarande väldigt mycket oklart kring de här robotarna som slog ner i Polen. Biden, Joe Biden, USAs president, har sagt att det är osannolikt att de avfyrades från Ryssland. Andra källor säger att roboten sköts från Ukraina och att det var ett svar på Rysslands beskjutning. Alltså det finns mycket uppgifter för att det har varit sånt extremt intensivt bombningsdygn i Ukraina. Vi ska reda i vad man vet hittills och konsekvenser och typ läget vid fronterna. Men jag börjar med en fördjupning.
Gör det!
Så blir det idag. Jag ska prata om det här med att det sker någonting väldigt ovanligt i riksdagen idag. Mm. Nämligen att Sverigedemokraterna kommer erkänna klimatkrisen. Skoja. Det är att Miljöpartiet kommer värna om den lilla människan på landet. Skoja. Det är att sossarna kommer stå fast vid en princip även om den bryter mot rådande vilja i opinionen. Skoja. Det handlar om att man kommer rösta igenom en grundlagsändring. det är väldigt ovanligt att man gör det. Det kan ju så bli så att things will be the same, men antagligen inte typ.
Jag gick sönder nu. Jag ser bara framför mig herr Shakur sin grav. Ja. Inte vetande som att det var detta som skulle tonsätta.
Att de skulle skohornas in i en sån grundlagsändring som är svår att förklara.
Okej, okay, sorry.
Ja. Nej, men det krävs ju 2 omröstningar för, med ett riksdagsval emellan för att ändra i grundlagen. Och man röstade om det här, jag ska berätta mer vad det handlar om alldeles snart, innan valet och sen var det riksdagsval och nu ska man rösta igen. Och eftersom alla partier redan deklarerat hur de kommer rösta den här gången så kommer ändringen gå igenom trots massiv kritik från flera håll. Ja. Det är bara så det är. Så vad är det som kan ändras då? Vad är det det handlar om? Vad är det man röstar om? Jo, det är lagen om utlandsspioneri och ändringen gör då att utlandsspioneri kan klassas som yttrande- och tryckfrihetsbrott. Mm. Fortfarande lite rörigt kanske, eller svårt att förstå. Mm. Men regeringen i alla fall menar att det här kommer bli toppen för Sverige, den här ändringen. Så här säger justitieminister Gunnar Strömmer.
Den här ändringen behöver göra så att vi ska kunna möjliggöra ett ännu starkare skydd för Sveriges trygghet och säkerhet. Ett starkare skydd mot spioneri så att vi får samma skydd som andra länder har. Och då finns det några luckor i lagstiftningen som vi vill täppa till.
Ja, vi ska få det tryggare, och säkrare och mindre spioneri. Låter ju kanon.
Mm. Ja.
Men kruxet då är att den här ändringen gör det straffbart att lämna ut uppgifter som kan skada Sveriges förhållanden till andra länder eller organisationer. Typ FN eller NATO. Mm. Så det som liksom kritiker befarar, och så som det verkar vara, är att om man tar del av eller lämnar sån information som är en hemlig uppgift och kan skada Sveriges samarbete med till exempel NATO, då kan det handla, det kan handla till exempel om en journalistisk publicering, att man har liksom grävt fram någonting som pågår i något NATO-land, eller någon visselblåsare som vill uppmärksamma ett missförhållande. Om man då lämnar den informationen och det kan skada Sveriges förhållande till den organisationen, då så skyddas man inte längre av meddelarfriheten och kan därför åtalas för spioneri.
Ja.
Vilket har fått många, inte minst inom media då, men även liksom jurister och sådana som sysslar med yttrandefrihetsfrågor och sådär, att reagera i och med att det är en ganska stor förändring, och man tror att det kan påverka journalistiken och visselblåsandet i stor utsträckning. Till exempel så gick ett gäng tunga mediedebattörer och chefer ut och skrev om detta på DN Debatt. Till exempel Cilla Benke och Hanna Stjärne, VDs för SR och SVT. De skrev ett litet utdrag så här: med en grundlagsändring av det här slaget skulle även Turkiets president Recep Tayyip Erdogan kunna diktera vad svenska medier kan publicera eller inte. Menar de då på så sätt att liksom om SR rapporterar om någonting som Turkiet menar kan skada relationerna med dem och de är med i NATO typ, ja, så kanske man begår någon sorts självcensur då och inte släpper det materialet. Ja, så det reagerar de på. Sen är det så här att eftersom det här inte har trätt i kraft ännu, den här ändringen.
Nej.
Och det finns också en del undantag i lagförändringen. Det är lite komplicerat liksom. Så vet man inte så här exakt vad man kommer kunna publicera och komma undan med och inte.
Nej, just
i det,
det
här läget.
Nej.
Och man kan inte säga definitivt hur det kommer bli. För i den här lagtexten så finns det en ventil, som man kallar det, om att publiceringar som anses försvarliga inte ska vara olagliga.
Okej. Okej.
Och vad betyder det?
Ja, absolut. Men samtidigt så kan jag känna mig lite dum som bara har tagit del av nyheter via Twitter and Instagram. Alltså när folk bara skriver sina egna åsikter.
Ja.
För då känns det som att antingen har folk skrivit det här är inga problem överhuvudtaget, eller så har folk skrivit, alltså det här undantaget har jag inte hört om. Det är ändå rätt viktigt när, i all juridisk text, att typ om det är försvarligt så kan det ändå gå.
Ja, men precis. Men då är liksom invändningen mot det då, att dels att det är luddigt så här, vad är försvarligt och inte, och att man kanske måste veta det innan.
Ja.
För att om du vill publicera något som är väldigt känsligt, då kanske du vill veta vad som gäller, inte bara slänga ut och sen bara hoppas det här är försvarligt.
Nej, nej.
Och det kanske man, jag vet inte, det kanske kommer någon praxis efterhand, men det är väldigt svårt att veta i nuläget. Men ett exempel då som hade kunnat vara problematiskt möjligen, alltså av taket som tidigare avslöjats, som Sveriges Radio tar upp, det är deras egen granskning för några år sedan här, som avslöjade att Sverige skulle hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik i det landet, om du minns, hela Saudi-vapenaffären.
Gud, ja.
Det vann ju journalistpriser och allt sånt där. Då hade man kanske inte kunnat berätta om det, vad det verkar då, eftersom det hade varit brottsligt enligt den här lagen. Eftersom man skadar relationen till Saudiarabien och kanske även till andra organisationer som det handlar om utrikespolitik och vapen och sådär. En annan som reagerat då är visselblåsaren Anders Kompass. Honom känner du till kanske?
Nej.
Han var i alla fall för några år sedan ute och visselblåste om sexuella övergrepp mot barn.
Just
inom
det.
Ramen för en FN-insats.
Just det.
Och slog larm om det i medier och agerade visselblåsare där. Han blev väldigt uppmärksammad, det tror jag han sommarpratade och sådär också. Blev allmänt hyllad som en hjälte för det, liksom, att han uppmärksammade de missförhållandena. Och han är väldigt orolig nu. Han blir orolig av att läsa om det här, säger han till Aftonbladet, om massmedias oro och om tystnaden från politiskt håll.
Ah.
För det har varit en grej också, att Absolut. Det här är en grundlagsändring som man redan har röstat en gång. Sen har det varit val däremellan. Och det har man ju när man ska ändra grundlagen, typ för att folk ska få chansen att bara okej, men jag vill inte ha den grundlagsändringen. Då röstar jag bort de som vill det.
Just det.
Men typ att i valsen så var det ingen som snackade om det här.
Nej.
Ingen kände till det. Typ ingen känner till det nu.
Nej.
Nästan.
Nej, alltså jag har sett om det de senaste 3-4 dagarna kanske.
Exakt, så är det. Och det beskrivs av, inte minst journalister själva, typ som ett väldigt stort journalistiskt misslyckande. Mm. Att man liksom inte lyfter det på agendan förrän nu när det är, när det ska röstas idag. Liksom. Uh-huh. Men det har också varit så att de senaste veckorna så har inga politiker som vill ha den här ändringen velat debattera det här, eller väldigt få i alla fall. Sveriges Radio försökte i början av november eller för ett par veckor sedan ha en debatt, eller var drygt en vecka sedan, men då ville varken sossarna, moderaterna, centern, sverigedemokraterna, miljöpartiet eller KD uttala sig överhuvudtaget.
Nej, det är ju lite deppigt alltså.
Ja, det känns lite konstigt. De var ju ändå ute och liksom pratade om andra saker i media, men det här ville de inte prata om då. Nu igår dock så möttes socialdemokraten och ordförande i konstitutionsutskottet Ida Karkiainen, som är för ändringen. Sossarna är det, och KU, alltså konstitutionsutskottet, tycker också, de är också för. Hon mötte Vänsterpartiets Jessica Wetterling i P1 Morgon. För Vänsterpartiet, de är kritiska, och Wetterlings huvudsakliga poäng var att man...
Men framförallt så stämmer vi in i den kritik som har kommit från faktiskt en enad mediebransch, även public service faktiskt, att det här leder till självcensur och en återhållsamhet, att man, personer som får reda på missförhållanden kanske inte kommer kunna våga vara visselblåsare.
Ja, de sätter liksom press- och yttrandefriheten högre än de här eventuella vinsterna i trygghet och säkerhet i relation med andra länder då. Karkiainen, hon snackade om samma saker som Gunnar Strömmer pratade om i början, typ att man täpper till en lucka här i säkerhetspolitiken. Hon försökte konkretisera vad luckan kunde handla om.
Nej, men luckan kan man väl rent krasst kommentera som att det handlar om att om du rapporterar till exempel en uppgift till IS så kan inte det enligt lagstiftningens bestämmelser räknas som en främmande makt idag, och därför så utvidgar man spioneribestämmelsen till att handla om också eller motsvarande, så främmande makt eller motsvarande, det är en del i lagstiftningsförslaget.
Just det, men...
Ja. Det är många som kan skriva under på, tror jag.
Ja, men det är ju en liten twist på det hela. Bara, just det, det är inte bara FN och NATO utan andra sådana här icke-statliga organisationer. Det är till exempel IS då. Och då vill man ju inte att någon ska kunna liksom lämna uppgifter till dem.
Nej, så här. Och säga, I'm a free journalist.
Ja, exakt, det här är en granskning av typ västvärldens förtryck av muslimer. Så därför ger det till IS.
Det är en granskning med 20 människor som borde dö. känns inte bra.
Nej, det känns inte bra. Nej, men så det, och som du hörde där så var det den ivriga ett morgonprogramledaren som ville in med en fråga där på slutet. Alltså om man då inte vill att man ska kunna läcka uppgifter eller sådär till exempel IS, kan man liksom inte få in det i en annan lag istället för att ändra i grundlagen? Och den frågan, jag låter den vara där ute lite grann, men Ida Karkiainen var så här: nej, det här blir bra, det är det här vi har sagt. Så här. Sen kan man fördjupa, vi hinner inte liksom gå in i alla argument. Nej. Men det var ett motargument liksom. Men de tyckte ändå att det här var bra. Och nu lär det röstas igenom då för Vänsterpartiet och Miljöpartiet som har ändrat sig i frågan, alltså MP, de tyckte ju det här var bra
först
innan valet, nu har de ändrat sig. De två, V och MP, de vill skjuta upp omröstningen ett år så man ska kunna utreda det vidare. Och om det ska gå igenom då måste 58 riksdagsledamöter säga ja till att det ska skjutas upp.
Mm.
Och det hade man haft om V, MP och L tyckte det. Men L, som ju var emot, de är för.
De har bytt.
Så nu har man inte 58.
Nej.
Jag vet inte om L liksom jobbar efter den Johan Persson-devisen att man säger en sak innan valet.
Och sen en annan. Och det förväntar sig också väljarna.
Ja, det var ju typ det han sa. Men han säger i alla fall till TT igår att vi ser ett kraftigt försämrat omvärldsläge som spelar stor roll. Vi kan inte stoppa detta nu med några ytterligare förtydliganden. Antingen antar vi det här och skyddar Sverige eller så gör vi inte det. Så det är återigen att liksom L kämpar på med att tycka en sak egentligen, men att också förhålla sig till omvärlden och att man sitter i en regering typ. kan illustrera det här lite med ett ljud från Ekot där riksdagsledamoten Malin Danielsson från Liberalerna var med. En av få som uttalade sig ganska tidigt, för det här klippet är liksom innan helgen. Mm. Och hon fick frågor om Els svängning. Hon svarar där liksom och får en fråga sen.
Vi är fortsatt väldigt kritiska till det här förslaget, men vi konstaterar att det finns ett starkt stöd i riksdagen för det, och vi väljer i det här läget att inte följa upp vår reservation som vi haft tidigare.
Så ni röstar emot er övertygelse då?
Vi röstar utifrån att vi sitter i en regering i dagsläget och det finns en...
Ja.
En regering.
Ja, exakt. Det är lite den Elloft åker på. Ja. Så ni tycker inte det då? Alltså, det är ju regering och vi är med den och sådär. Och, ja. Nej, men så de dansar den dansen. Visst, de kanske bedömer det som att så här, ja, men nu måste vi liksom stå upp tillsammans här och göra vad det som är bäst för Sverige och så vidare. Det finns olika sätt att se på det. Men i alla fall, sammanfattningsvis, idag röstas det i riksdagen om den här grundlagsändringen. Den ser av allt att döma ut att gå igenom. Vi får se framöver då om det blir färre avslöjanden i medier, färre visselblåsare, eller om det blir en ökad trygghet för Sverige. Debatten fortgår. Yes, snart ska du in, Nina.
Ja.
Vad ska du prata om då?
Jag ska ju prata om hur stan ska se ut, Göteborg och kanske alla städer egentligen på ett sätt.
Just det, för det har höjts röster bland annat här i vår egen tidning om detta.
Det har det. De rödgröna har ju tagit makten i Göteborg och bestämt nu att det blir modernistisk stadsplanering som ska undvikas till varje pris.
Ohoj, okej. Det blir spännande att höra om. Vi ska först ta lite sponsormeddelanden.
Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden.
Ja, alldeles strax så ska du, Ina, prata om arkitektur här i stan, som du just sa. Jag behöver inte säga det igen egentligen. Men först ska vi ha lite nyhetsvep. Anders Hagström, god morgon, välkommen hit.
God morgon.
Så glad att du är här.
Ja, kul.
Hoppar in. Hur är läget?
Det är bra lite tidigare än vanligt, men det, ni är uppsatta tidigt varje dag, så ja. Det gör väl inte så mycket.
Nej, men precis, det är vi. Vad, du gör ju en massa andra grejer här på tidningen annars.
Ja, just nu är jag ju programledare när vi kör en nyhetssändning på tv.
Va? Just det. Så det är vi som har liksom stormat in och lite kapat er studio här, för vi sänder ju här.
Så är det.
Men ni har tagit det väldigt bra. Det har
varit några sladdar och
sladdar, och att jag hela tiden har sådana här klistermärkeslappar med mitt namn på som svärtar av sig på era fina bord och sånt. Bland det dyraste som finns här på GP, det här bordet.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, men vi är så himla glada att du sätter dig åt sidan liksom. Och kan hjälpa oss att dra ett nyhetsvep. Ja, kanon. Varsågod.
Den rysktillverkade robot som slog ner i Polen och dödade två män igår kväll kan ha avfyrats från ukrainska styrkor. Det rapporterar nyhetsbyrån AP och hänvisar till tre högt uppsatta amerikanska tjänstemän. Enligt samma källor ska roboten ha avfyrats för att skjuta ner en av de ryska missiler som avfyrades mot Ukraina under gårdagen, då ukrainska städer utsattes för omfattande attacker. En polisstudent i Malmö riskerar att bli utsparkad från utbildningen efter att ha skjutit en klasskamrat i ryggen med en färgampull, det rapporterar Sydsvenskan. Den 24-årige mannen hade under en övning lagt den andra studenten i stabilt sidoläge och övade på att lägga förband när han sköt klasskompisen i ryggen då. Mannen uppger att han hade glömt att vapnet var laddat och att det inte var meningen att avfyra ett skott, men har nu stängts av från utbildningen. Och nu är det klart vilka som kommer att programleda årets Musikhjälpen. Det är Claes Eriksson, Tina Merafson och Oscar Sia som leder maratonsändningen från en glasbur på Kungstorget i Göteborg. Årets Musikhjälpen har temat för en tryggare barndom på flykt från krig och startar den 12 december.
Tack Anders, jävla proffs du är. Claes Eriksson, inte han från Galenskaparna va?
Alltså, det antar jag.
Nej, det är det inte. Det är ju också skådespelare och komikern Claes Eriksson, absolut. Men
han har Leif och Billy, eller?
Precis. Det är han. Där var han. Oj, ursäkta.
Nej, jag förvinklar den lite bara.
Ah, Leif och... Okej, okay. Jag tänkte så här. Sjuk nog. Fan, vad fräscht.
Ja, men kul att de tar in dem från en helt annan generation, ja, typ, som ja. Kommer in med en sån jävligt låg, timid, underfundig energi typ, med Oscar Schia.
Underbart.
Jävla dynamik. Typ.
Synd att göra dig besviken då, men inte den Claes Eriksson alltså.
Också att Göteborgshjärtat han börjar slå. Att man var så, det blir en göteborgare i buren i år!
Göteborg, nej, de skeppar
ut. Tusen år gammal med en år! Man blir så jävla glad. Okej då.
Fortfarande Göteborgs roligaste så. Ja, nej, men okej. Det blir Tina, Oscar och Claes då. Sen var det där med den här polisen. Det var ändå en olyckshändelse att han råkade då inte ha säkert vapen.
Ja, alltså, det är Sydsvenskan som rapporterar och han ska ju då ha, ja men det är en sjukvårdsövning de håller på med på utbildningen och så har de då vapen med färgampuller i, lite mindre farligt än skarpa vapen såklart. Ja. Och ska då ha skjutit med sin klasskompis i ryggen. Sen, det är omöjligt att säga vad som var med mening eller inte.
Nej, nej.
Men ja, han kan åka ut från utbildningen i alla fall.
Väcker ju frågan om det här. Alltså, det här kanske var liksom en Mensa-medlem som gjorde det här och hade otur. Men det väcker ändå frågan om kraven på intagningen för polisutbildningen.
Alltså, i och med att den frågan har väckts rätt mycket de senaste åren av liksom äldre poliser. Det har ju varit så här skräckrubriker när folk pratar om att de inte kan köra bil eller typ göra saker på ett rimligt sätt. Det var ju någon som hade svarat på ett prov jag griper horungarna när frågan var hur ska du hantera den här situationen och så. Och det har ju lyfts fram med massa såna här exempel det senaste, så den är ju lite under kritik får man säga.
Ja, så är det ju. Du Anders, tusen tack. Vi hör dig igen om ett tag här när du är tillbaka med fler nyheter. Tack så länge. Right, Ina.
Ja. Jag ska ju prata om stadsplanering. Jag vill bara säga att jag sitter också, det kommer skjutas upp en färja, Artemis.
Just det, rymdfärja.
Ja, en rymdfärja till månen. Den skulle skjutits upp här för någon timme sedan och den har varit lite otursförföljd. Jag kommer återkomma till det lite senare. Man kan streama den på NASA, naturligtvis inte nu när vi pratar, men om man vill det sen så kan man göra det.
Den har du liksom ena ögat på.
Jag har lite ena ögat, framförallt på kommentarsfältet där det bara är folk som skriver launch already! Okej, men skitsamma. Jo, de rödgröna tar ju makten i Göteborg. Ja. Och de har bestämt att modernistisk stadsplanering, det ska undvikas. Och den som ska se till att det blir så är ju då socialdemokraten Johannes Hulter. Där kunde vi läsa om i GP igår. Ja. Han blir högsta ansvarig för stadsutvecklingen i stan. Och en stor del av det de kommer jobba med stadsutvecklingen är att de ska värna om allmännyttan, stoppa ombildningen av hyresrätter. Och sådär. Men sossarna har också en ambition om hur nya hus ska se ut. Och i GP då berättade Johannes Hulter hur det som byggs ska se ut. Man kan sammanfatta det typ så här, det ska vara snyggt.
Okej. Svårt att invända mot.
Ja, det är svårt. I den nya budgeten står det som byggs i framtiden ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet. Det vill säga det ska vara snyggt då. Och det här, vad som är snyggt när det gäller hus, det är en gammal strid som står mellan modern arkitektur och klassisk arkitektur. Om vi ska göra det väldigt enkelt för oss så kan vi tänka oss att i ena ringhörnan så står ett utav husen som är precis vid Frölunda torg. Ja. De här jättehöga vita. Ja. Och i andra ringhörnan står ett litet landshövdingehus i Majerna.
Okej, det är det moderna och den traditionella.
Precis, liksom. Precis. Men det finns ju landshövdingehus, det kan ju komplicera det lite, som är byggda typ igår.
Ja, i Majorna till exempel.
I Majorna till exempel. Och de är med de gamla i den ringhörnan.
Okej, de är med gamla.
Och även om de här betonghusen kan vara byggda på 50- och 60-talet så är de i den nya ringhörnan.
Får jag ställa med risk för att röra till det, men jag tänker mycket, när jag tänker så här ny arkitektur så tänker jag, nu är inte det super nytt, men typ Lindholmen. Alltså den typen ut, för att det finns även så här Hammarby Sjöstad, så här nya områden som ploppar upp som ser exakt likadana ut i hela Sverige.
Verkligen, verkligen. Och att det blir ganska liksom oarbetade fasader, typ att man gör liksom väldigt enkla avskalade grejer. Ja. Och det här är ju tankar som liksom kommer tillbaka från 20-talet, började arkitekter prata om det här. Men det vi ska förfråga oss först är ju vad som är snyggt, Kalle. Jag ska inte be dig att sätta dig själv på en skala 1-10, och jag ska inte heller göra det.
Då kan man vara med i en undersökning vid Lunds universitet istället. Referens till tidigare nyheter.
Men om jag frågar dig så här, Kalle, vad tycker du om det huset som Hotell Eggers ligger i, precis vid Brunnsparken, det första man ser när man kommer ut från centralstationen, på en skala 1-10, hur snyggt är det huset?
Som jag minns det, kanske 8.
En 8.
Det är högt upp liksom. Mm.
Nu blir det kanske lite svårt för dig att vara helt ärlig här, men huset vi står i nu då, GP-huset?
Ja, men nej, men alltså rent bara vad det liksom fyller med mig för känsla, typ så, men kanske typ en 4.
Ja, en 4. Ja. Mm. Nya masthugget?
Men nu är det bara snyggt, nu pratar man inte så här funktionalitet.
Nej, liksom, nej, bara hur bara snyggt, snyggt tycker du det?
Ja, nej, men det är väl kanske typ en 3 då.
Mm. Och gamla masthugget, Kalle?
Ja, då är vi uppe på en 7.
Ja, alltså du är inte ensam.
Nej.
Så är, alltså nästan alla, inklusive jag, tycker att gamla masthugget är finare än nya masthugget. Ja. Så är det då. Folk hatar modernistisk arkitektur mer än någonsin. Och allra mest hatas det av ett gäng som heter Arkitekturupproret.
Jag känner till, men känner vet till. Väldigt lite om.
Det ska det bli ändring på där, Kalle. De startade som en Facebookgrupp 2014. Och nu så är de en intresseförening som har taglinen "Det finns alternativ till fyrkantiga lådor." Den är lite lång, men den säger ändå det som behöver sägas.
Ja, ja.
Och de vurmar ju då för att ge folket det folket vill ha. Rara trähus istället för kalla betongkolosser. Och i början då, här runt 2014, 15, 16, då fick de en jävla massa kritik. Folk tyckte de var lite väl bakåtsträvande, lite väl nationalistiska kanske, lite väl, ja, men sådär, samma kritik som man kan ha mot kulturkanon, typ. Vem bestämmer vad som är bra, och varför är alla plötsligt så jävla besatta av att bevara saker, och varför är ingen som folk var på 60-talet där man skulle riva alla tempel och framåt kamrater, utan varför vill alla bara sitta i landshövdingehus med dragiga golv och koka saft, typ.
Lyhört som jävlen.
Lyhört som jävlen. Och de blev väldigt hårt ansatta, framförallt av en ganska enig arkitektbransch, som var så här: sluta hålla på och hypa helt vanliga träkåkar. Men de har en ganska valid point som de förde fram då, och det är typ den här, obs, mina egna ord. Alla älskar fan att bo i trähus, men av någon anledning älskar just arkitekter modernistisk arkitektur väldigt mycket. En arkitekt, förlåt, arkitekt såklart, är ju en konstnär. Och en konstnär vill ju inte rita trähus med vita knutar som vilket jon som helst kan sätta ihop.
Nej, då kan man lika gärna som konstnär måla en sån fruktfat stilleben.
Exakt.
Det har redan gjorts.
Ja, liksom. Eller sjömannen som alla vill ha på väggen.
Just
i alla
det,
fall i Göteborg.
Ja, eller som tatuering.
Liksom. Ja, exakt. Arkitektens förebilder, det är ju funktionalismen och modernismen. Det finns ingen som älskar ett funkishus som en nyintagen på arkitekthögskolan, det vågar jag lova.
Hitta någon som älskar dig så.
Ja, hitta någon som älskar dig som en ny arkitektstudent älskar Le Corbusier. De är ju nostalgiska i sin tur då, över en tid som är väldigt avlägsen nu, och det är tidigt 1900-tal framförallt. Det är när de här idéerna skapas. Gropius, Le Corbusier, de ritade galna betonghus som skulle liksom driva fram mänskligheten in i framtiden. Mm. Det var betonghus som var 50-60 våningar som skulle ligga mitt ute i skogen med luftbroar emellan. Det var liksom verkligen, nu tar människan kontroll och skapar en bättre morgondag. Sen så kom det några världskrig och gjorde oss lite mer skeptiska till bättre morgondagar. Liksom. Och många av de här husen var ju faktiskt rätt coola. Väldigt få av dem blev också liksom blev av.
Det var svårt att genomföra.
Det var det. Och när de väl skulle genomföras och liksom de här planerna sattes i händerna på den så kallade verkligheten, då blev det ju då nya masthugget.
Just det.
Av det.
Men typ också så här Gårdsten, Frölunda torg, du var inne på den typen av miljonprogram.
Ja, vet
du,
så. Ja. Och det har ju kommit massa bra grejer ur det här. Liksom. Mm. Det har ju kommit, man har gjort mätningar till exempel över hur man ska rita ett kök, som i princip alla köks byggs efter nu, för att det ska vara en bra arbetshöjd som är standardiserad, för att det liksom ska finnas vissa saker, för att husmor inte ska ta onödigt många steg, för att man ska ha gården i ett gårdsfönster i köket.
Ja, så
man
det, kan... Jag vill ändå flika in typ med nya masthugget att till exempel att jag uppskattar hela den, ja, med gårdarna, liksom nästan hängande trädgårdarstämning. Alltså, det finns andra saker, jag antar att du liksom kommer, eller du har redan varit inne på det, men att det finns andra saker än fint som parameter, liksom nytt. Typ. Folk som måste kunna ha råd att bo. Typ.
Ja, precis. Och framförallt då när man rev gamla masthugget och blev av med löss och lopper och ställen som inte hade vattenklosett. Typ. Då var ju folk ganska glada, många, att flytta till Gårdsten där det var modernt och fint. Men Albert Svensson, apropå masthugget från arkitekturupproret, han har sagt att innan man rev masthugget så såg det ut som Lissabon där uppe på berget. Det var myllrande och det var slingrigt. Och han menar att folk mår bra utav det.
Jaha.
Och sin allra
typ
mäktiga...
Cornelis-stämning så varje kväll att man ska slingra sig fram där i badrocken.
Ja, men att man kanske inte ser hur gatan slutar. Och man ser ju rester av det om man tittar på den delen av masthugget som är precis vid Slottsskogen om man är där uppe och går någonstans. Att det kan vara gator som man vet inte riktigt hur det tar slut.
Nej, nej.
Det finns något
på,
nice
men
med det.
Verkligen. Ja.
Men sin allra mäktigaste burn, den levererade arkitekturupproret som verkligen, verkligen då återigen blev utskällt av moderna arkitektbyråer när de sa, men om ni arkitekter gillar de här moderna betongbyggnaderna som ni ritar hela tiden så himla mycket, varför bor ni inte då i nya masthugget eller i husen vid Frölunda torg? Ah. Och passade dessutom på att smasha in statistiken som de hade tagit fram själva, att 80% av alla arkitekter de hade granskat bodde i hus som var byggda före 1920.
Ja, jag vet ju stadsarkitekten, jag ska inte säga exakt vart han bor, men det är ju inte vid Frölunda torg.
Nej, det är inte.
Det är inte en betongklump.
Nej. Så man kanske bor i ett landshövdinghus men har en bok om Le Corbusier på bordet i vid soffan. Med någon brutalistisk sovjetarkitektur som man tycker är fin på pappret.
Obs att min typ uppgift om stadsarkitekten kanske inte stämmer, för jag bara visste vart han bodde för typ 10 år sedan. Jag vill bara braska den lite, kände jag så här efter. Han blev svettig så. Ja.
Ja, men vi kan ta ett annat exempel på en person om vi ändå ska gå till personangrepp. Nej, men, arkitekturupproret är extra arga på Gert Wingårdh.
Okej.
Också en göteborgare.
Känd från tv också.
Känd från tv, känd för många nya, moderna, stora byggnader. Mm. I en intervju med Dagens Industri pratade Gert mycket om vikten av modern arkitektur. Att man inte kan gå tillbaka till 1800-talet. Och sen fick Gert frågan, känner du till någonting som heter arkitekturupproret? Varpå Gert svarade, jag känner till Donald Trump också, men jag röstar inte heller på Sverigedemokraterna. Oj. Oh, shots fired, eller hur, Kalle?
Burn back and forth.
och det är ofta, det har ofta varit så här att arkitekturupproret, de jämförs med populister, för de säger typ, låt folk ha det lite snyggt. Och jag kan fatta att man kan vara kritisk mot det. Mm. Men arkitekturupproret svarade igen då med, men varför, Gert, bor du då i ett hus från fucking 1600-talet? Om det är så himla svårt att gå tillbaka i tiden.
Men skyttegravskrig.
Det är ett skyttegravskrig. Men Johannes Hulte då, som sagt.
Aktuell nu.
Aktuell nu. Mm. Han är inte med i arkitekturupproret, ska sägas. Han har varit en del av Jimby-rörelsen. Vet vad det är?
Nej.
Yes in my backyard betyder det. Det är också en organisation för stadsplanering som verkar mycket för förtätning av innerstan. Nimbys är ju folk som skriver på protestlister när det ska byggas någonting.
Just det, typ att man inte vill ha ett man vill kanske sprututbytesprogram.
Inte ha... Nej, utan exakt, kanske men... snarare att man inte vill ha sin... Om vi ska använda fortsätta använda masthugget som exempel, att man kanske inte vill att det ska byggas nya lägenheter som pajar ens egen utsikt.
Nej, jag förstår.
Medans, och det är väldigt lätt att stoppa byggande nu om man jämför med hur det var på typ 50- och 60-talet. Så att Jimby är en jättestor organisation, och den är stor i Göteborg också och i hela världen, som jobbar med det här med förtätning. Och därifrån kommer Johannes Hultner då.
Mm.
Och sossarna är ju i ganska stor del ansvariga för mycket av den här pigga moderna betongen vi har i städerna, ja, som nu alla hatar. Ja, ja. Och GP:s reporter frågade igår då, ETSAs Josef, han frågade Johannes Hulter apropå bristen på klassisk arkitektur i Göteborg. Så här, man kan ju hävda att det är Socialdemokraterna själva som har beslutat om de här projekten. Mm. Och Johannes fick då svara absolut, där har vi varit självkritiska och säger liksom att man har gjort fel i princip, men att det ska bli ändring på det nu. Så sossarna, kanske de som har värnat mest om den gamla sosse-arkitekturen, vänder sina gamla byggnader ryggen. Ja. Nu är verkligen alla, alltså alla, han fick en fråga Johannes i en annan intervju som var på Arkitekturprovets hemsida. Har ni några politiska motståndare i den här frågan? Nej, det finns inga politiska motsvarande. Det ska vara Bullerbyn-inspirerat som gäller i år. Okay. Förhoppningsvis för evigt. Det hade varit segt om det var så om 50 år, att det satt bara en massa arkitekter i nya Masthugget och ritade trähus som ingen ville ha. Men vi får väl hoppas att det inte blir så. Och jag ska verkligen inte försöka vara tråkig nu när alla äntligen är överens om en enda sak.
Ja. Och de är överens om att vi ska ha gamla
husen ska se ut som de gjorde förr.
Perfekt. Ja. Ja. Vet du vad det här var, Ina?
Nej.
Det var roligt och matnyttigt för mig.
Ganska
för jag
matnyttigt.
Har alltid hört arkitektupproret så här fladdra förbi och typ så här personer som min pappa har kanske pratat om den typen av saker, men jag har aldrig riktigt fattat vad det är.
Nej, och de var ju verkligen en lite outsiders, men nu är ju alla typ, de är fortfarande mest radikala såklart, men alla är nu är alla på deras sida.
Så är det. Om en stund så kommer Janne Höglund hit. Vi ska snacka om Ukraina och Ryssland och invasionen av det förra. Det har ju varit ett väldigt intensivt dygn med bomber som har formligen regnat då över stora delar av Ukraina, och en bomb som slagit ner på andra sidan gränsen mot Polen och dödat två personer. Mycket oroligt kring det. Janne kommer hit och hjälper oss att förstå. Innan det så tar vi lite sponsorsnack.
Nyhetsshowen presenteras av Rolfs Flyg och Buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden.
Så där, ja, då var vi på plats här inne i studion, alla mätta och belåtna, får jag säga. Mm. Men det är kanske inte exakt det vi är, men vi står här nu och redo för att prata om att det ju har varit ett dramatiskt dygn i Ukraina. Igår kom rapporter om omfattande luftangrepp från Ryssland. Robotar har slagit ner från Lviv i väst till Charkiv i öst och även i Ukrainas huvudstad Kiev. Det har formligen regnat bomber. Dessutom har rysstillverkade robotar slagit ner på andra sidan gränsen i Polen. Vad betyder allt detta? Det är så mycket man vill veta och så mycket man vill fråga om. Vi ska få hjälp av GP:s utrikesexpert Jan Höglund. Hej Janne.
God morgon, god morgon.
God morgon. Vad skönt att du är här.
Ja, det är ju en verklig nyhetsmorgon, som man kan ju inte hålla sig härifrån. Va?
Nej, det är ju mycket, det är ju Ukraina, men det är mycket annat som händer också. Men nu fokuserar vi på Ukraina. Alltså, om vi börjar där, det har ju varit ett väldigt intensivt dygn när det kommer till luftangrepp då från rysk sida mot Ukraina. Hur skulle du liksom summera senaste dygnet utifrån det?
Ja, det kan nog summeras bäst av vad som pågår just nu. Det är så oerhört intensivt på så många plan med så mycket osäkerhet och som styr utvecklingen av hela den konflikten genom att man nu är inne med en misstänkt robot på polskt territorium, så är det ju faktiskt precis vad Biden har varnat för. Varje angrepp på varje centimeter av ett NATO-land kommer vi svara på starkt. Därför är frågan nu, vad är det som har hänt? Är det ett misstag? Mycket tyder på det nu. Men det är en oerhört intressant skede i hela konflikten. Vi såg i måndags hur en segerrik Zelensky, den ukrainska presidenten, kom ner till den befriade staden Cherson. Hur han tog sig emot med tårar och sång. Hur man spelade nationalsången och man hissade den ukrainska flaggan. Sen inför det så kallade G7-mötet som pågår på Bali just nu så har han ju framfört en 10-punktsplan. Man kan väl säga att det är olika steg för att komma fram till någon form av lösning, men han är väldigt glasklar med att vi tänker inte låta ockuperat territorium försvinna från Ukraina. Det tillhör oss, det är vårt land. Och detta säger ju då den ryske utrikesministern Lavrov som var i Bali, att det där är helt obegripligt, det är inte acceptabelt. Så att positionerna där är låsta. Men sen är det ju så att det här är ju tredje stora bakslaget för Ryssland i själva kriget. Det första var ju Kiev, bara någon veckor efter själva intåget i februari. Det andra var Charkiv ganska nyligen och det tredje Cherson. Det vill säga att de här ryska trupperna tvingas retirera under anfall av de ukrainska förbanden, förstärkta med västvapen. Och då har ju Ryssland svarat ofta med det de kan, det vill säga att skjuta massivt anfall med robotar mot infrastruktur, men också rent besinningslöst mot civila mål, hus, vanliga människor som drabbas av detta, helt oacceptabelt.
Det har skett med ökad styrka nu senaste tiden.
Precis. Ja. Och detta hände ju också då igår som vi såg 100 robotar på olika mål från olika städer, Kiev, Zaporizjzja, Lviv i väster. Och sen kom det här händelsen att man även träffar mål 7 kilometer öster om gränsen mot Polen.
Ja, om man stannar kvar lite i det, för jag såg den nyheten igår kväll och man vet ju att Polen är ett NATO-land och flera baltländer var snabbt ute och var så här, vi kommer försvara varenda millimeter av NATO-territorium och sådär. Man blir ju själv ganska så illa till mods liksom. Vad kommer hända nu? Men vad är det man vet i nuläget om de här robotarna som slagit ner?
Kort bara, jag kände precis som du går. Jag kände ungefär som den 24 februari när vi blev varse att nu har invasionen börjat. Nu kändes det som att nu är risken stor att det här kommer öka ytterligare och steget kommer att gå in i ytterligare övriga Europa, i Polen och NATO. Mm. Och det är en dramatisk upptrappning.
Men så var det som att det lite tonades ner. Ja,
faktiskt, Joe Biden var ganska tidigt ute och väckte frågor om det här verkligen var en rysk robot som, eller om vad det var, att han kunde konstatera i alla fall utifrån sina underrättsuppgifter att den kom inte från Ryssland och sannolikt inte heller från Belarus som är bara en 10-12 mil från den här platsen. Det lutar ju mot nu att det här är en robot som är rysktillverkad. Och det var ju även Polens president ute och sa igår. En rysktillverkad robot som heter S-300. Och förmodligen är ju ett luftvärnssystem som man använder mot Ukraina disponerar och som man använder mot inkommande robotar.
Ah.
Så förmodligen är det det som det ser ut nu och då är det ju inte frågan om en medveten rysk provokation mot Polen utan då är det ju snarare ett slags misstag eller en konsekvens av krigets dårskap.
Mm.
Det som vi har befarat så länge att det här kan inte hålla sig på bara östra sidan av gränsen utan det är risken att det kommer över. Så det är väl det som det tyder på just nu. Men framförallt spänningen och osäkerheten kring hela konflikten stiger. Vi ska komma ihåg, Polen har nu kallat till ett så kallat artikel 4-möte. Alltså ett möte med ett rådsmöte med övriga NATO-medlemmar i Bryssel idag. Bara om några minuter kommer svenska regeringen hålla en presskonferens i Stockholm där man förmodligen kommer säga att man kommer att bland annat förse Ukraina med det svenska artillerisystemet Archer som de har efterfrågat och som Sverige har mellan 20 och 40 stycken pjäser av. Så det händer hela tiden väldigt mycket. Vi ska komma ihåg en annan sak också, att från Bali så sa den turkiske presidenten som egentligen är väldigt nära allierad med Ryssland men samtidigt en NATO-medlem, NATOs näst största militärmakt. Han trodde inte att det var en rysk robot som hade landat utan han såg det som han trodde på ryssarna och trodde att det här var ett misstag och snarare då att det var ett annat sammanhang.
Har ryssarna sagt något själva om det här eller?
Ja, ryssarna har ju från försvarsdepartementet och andra håll, de har ju dementerat och sagt att detta är en provokation för att liksom trappa upp konflikten, har de sagt.
Samtidigt känns det ju när man hör de här grejerna som att det är många som försöker trappa ner. Alltså jag säger ju inte att folk säger att det inte är från rysk sida, men om man tänker sig scenariet att det här hade hänt fast åt andra hållet, så känns det som att folk, den ryska sidan hade kanske inte varit lika snabba med att säga ja, men det kan ju ändå vara ett misstag.
Man kan ju inte lita på vad de säger naturligtvis. Nej. Det har vi ju sett hittills, och i det här fallet kan det ju stämma eller inte stämma. Vi vet ju inte ännu, men det här kommer förmodligen att kunna utredas väldigt tydligt. Det finns amerikanska system som har följt de här missilerna, vet vilka, var de kommer ifrån och så vidare. Så att ge det lite tid, så kommer de här kunskapsluckorna att fyllas, och då får vi väl se om det då är ett misstag som man kan gå vidare med, eller om det är en provokation som då leder till att man från NATOs sida liksom markerar på något sätt.
Men det är någonstans i allas intresse typ att det ska vara ett misstag, eller så du menar?
Ja, och vi kan väl se också den senaste tidens uppgifter om att det finns olika diskussioner om fredsträvare, fredsförsök, beredskap för samtal och så vidare. Det är i alla fall ett uttryck för att frustrationen är stor, att nu efter 9 månader så måste någonting hända. Det går inte bara att hålla på och smula sönder människoliv och bebyggelse på det här sättet. Det går inte, och det är kostsamt. Jag menar, Europeiska unionen, Sverige, USA framförallt, pumpar ju in miljarder i vapen var och varannan vecka nu, och kommer ytterligare att skicka avancerade system. Så att vi kommer stödja Ukraina, det är budskapet från väst, och det kommer man göra handfast med utbildning, med vapen och så vidare. Men det måste ju på något sätt få ett slut.
Mm. Är det det som på G20-mötet, är det också de stämningarna som har kommit därifrån?
G20-mötet fördömer ju i sin deklaration den ryska aggressionen, och igår kallade man i ett uttalande den här svärmen av robotar som kom, kallar man barbariskt. Mm. Intressant där är ju att även signaler från Kina, från Xi Jinping och från den indiske premiärministern Modi är ju att använd aldrig, eller ens tänk på att använda kärnvapen. Det är uteslutet. Mm. Det är ju riktat till Moskva. 2, man vill se en fredlig lösning på något sätt. Det är också riktat till USA. Förlåt, till Ryssland. Mm. Och det innebär ju att pressen på Putin ökar ju från alla håll. Dels naturligtvis så alla de politiska bakslagen. Att hans stora välja krigsmakt inte förmår att besegra Ukraina. Mm. Vi ser en inre press på honom, en kritik, en öppen kritik från flera personer i hans närhet som är öppet kritiska mot hur det här hanteras. Det riktas mot generaler, det riktas mot andra, men det är ju också riktat mot honom. Va? Mm. Och genom den öppna kritiken så ökar ju pressen där också. Ja. Och sen har vi ju den situationen att hans få nära allierade, Kinas Xi Jinping och Modi i Indien, också liksom antyder att nu måste han nog tänka om. Så att han är under en enorm press. Mm.
Även på slagfältet då, om man återvänder till typ Cherson och lite sådär, tänker jag att nu har man ju Ukraina intagit den staden, och liksom man läser rubriker om att de gräver skyttegravar där utanför. Jag menar, hur dåligt går det i kriget nu för Ryssland?
Ja, det går ju väldigt dåligt för Ryssland, och det går bra för Ukraina, men det innebär ju inte att kriget på något sätt är, vi ser början på slutet.
Nej.
Zelensky sa segervisst i måndags att det här kan vara början på slutet. Han talar om detta i Ukraina-krigets D-dag.
Mm.
Det där ska han nog vara lite försiktig med. Det är ju avsett för att liksom ingjuta mod i sina medborgare. Det här kriget kommer väl förmodligen bli så här att vad ryssarna har gjort, man har dratt sig tillbaka till den östra sidan av floden Dnepr som flyter som en bred pulsåder genom hela Ukraina och delar det. Och det är klart att nu är hela floden också ett försvarsdike för de här. Nu har det kommit uppgifter om att man har gjort kommandoräder över denna floden in även på östra sidan, och skulle man få fäste där, ukrainarna, då blir det ju genast svårt för dem. För Ukrainas sida så innebär också det här att man har gjort det här framsteget att man befriat Cherson, som är alltså den första och enda regionhuvudstaden som ryssarna har ockuperat sedan 9 månader. Det innebär att trycket på deras försvarsställningar väster om minskar. Det gör att Odessa och Mykolaiv och alla de här ställena, där är inte hotet om en invasionsövrängar utom från missiler naturligtvis. Ja. Det finns alltid. Däremot i östra Ukraina är det fortfarande väldigt hårda och ovissa strider. Det pratas mycket om också att det blir större och större inblandning av de här legosoldaterna inom Wagnergruppen som också gör försvarslinjer där borta.
Just det.
Det är ju intressant i sig. Va? Så att där är det mycket mera, ska vi säga, osäkert hur det går. Men med framgångar i väster och söder så ökar möjligheten också för Ukraina att avancera där så småningom. Men det är inte gjort i en handvändning.
Nej, för de här framryckningarna som Ukraina ändå har gjort, hur mycket har det liksom kostat på? Hur starka är de nu?
Hur starka de är? Ja, kan du ge mig en uppgift på det så vore jag tacksam. Det här har ju kostat Ukraina också väldigt stora förluster i materiel och i människoliv. Om man är intresserad så är det ett väldigt stort Twitterflöde med drönarbilder och andra bilder på hur man slår ut stridsvagnar, hur Ukraina angriper soldater som rymmer från sina positioner. De ser ut som myror som är på flykt. Så bakom det här kriget vi pratar om förluster, det är oerhört mänskligt lidande och det är inte minst på den ukrainska sidan. De har tappert fortsatt och de har fortfarande stor styrka, inte minst mentalt, va? Men det kostar på. Mm. Det ska vi inte glömma ett ögonblick. Va?
Jag tänker på när man då pratar om vapenvila och fredsförhandlingar och att även länder som Kina och Indien vill se det. Det rapporteras också från G20 liksom att Lavrov hade pratat om att så här, ah, men Ukraina, de vill inte ens prata med oss, och sen så säger Ukraina bara, ah, det där, vi vill visst göra det, det är det här som händer då, att då bombar de sönder oss. Så här, det känns ju väldigt avlägset med en fredsförhandling. Finns det någon möjlighet att nå dit inom någon som helst närtid, tror du?
Ja, fredsförhandling, det är väl någon form av vapenvila som möjligt, men det skulle i så fall kräva att två oförenliga positioner plötsligt blev möjliga. Från rysk sida, från Putins sida, så är han ju helt avvisande till att man skulle lämna ifrån sig de här områdena nu som har förklarats ryska annekterade. Krim, naturligtvis, sedan 2014. Och så ett Cherson, som nu är ockuperat av ukrainsk mark, på rysk mark, enligt ryssarna sett sig det. Zaporizjzja och Luhansk, Donetsk. Det är områden som han inte kan ha ansikt att lämna. Han måste försvara detta. Mm. Och detta kommer ju aldrig Zelensky och Ukraina gå med på. De vill ha tillbaka allt territorium som de har förlorat, inklusive Krim. Om det är förutsättningarna för någon slags fredssamtal, då är de ju döda innan de har startat. Mm. Mm. Men det kan ju finnas nya element i att man liksom alla inför vintern nu på något sätt vill ha en liten återhämtning, en paus på något sätt. Va?
Jag hörde FIFAs ordförande var så här, kan inte pausa under VM nu med vapenvila? Det känns ju som en ganska reach typ, men vem vet, om någon förevändning i alla fall.
En person som är rätt kontroversiell och som kommer att bli i fokus nu, det är ju ordförande för internationella fotbollförbundet FIFA. Ja. Han vädjade häromdagen om en vapenvila under VM i Qatar. Ja, man kan ju alltid vädja.
Ja, man kan alltid vädja. Ja, det är, alltså jag tänker så här, du var ju utsänd av GP i Ukraina vid tiden kring invasionen 24 februari. Nu har det gått 9 månader. Det är en omöjlig fråga att svara på egentligen, men så här, när kan du åka tillbaka till ett Ukraina i fred?
Ja.
Jag fattar att den är liksom omöjlig.
Vi kanske kan få i bästa fall och i värsta fall.
Och du såg fångarna på fortet, så fanns någon som hette Fader Forare som stod där och kunde spå in kula möjligen när säga någonting. Jag är alldeles övertygad om en sak, att fred i Ukraina blir det först när Putin är besegrad eller avsatt. Mm. Han är nu 70 år och han kan sitta i långt över ett decennium till om han vill och kan. Det har han konstitutionella möjligheter att göra. Och han bestämmer ju själv i det avseendet. Men hur länge kan man ha motvind? Hur länge kan man förlora utan också förlora sitt stöd i den innersta kretsen? Och framförallt hos det ryska folket. Mm. De lider ju också mer eller mindre. Och ska de ytterligare mobilisera folk, då kommer hundratals tusen till att fly sitt land. Så mitt svar är, så länge Putin regerar så blir det ingen fred. I varje fall ingen varaktig fred. Och så får vi se hur länge han sitter.
Mm. Ja, Janne Höglund, du fortsätter ju skriva analyser för oss på Göteborgs-Posten och vi kommer bjuda in dig snart igen här. Det är jag säker på redan.
Ja, verkligen. Jag känner redan mig så otroligt mycket mer upplyst om otroligt komplicerade saker. Ja. Tack så jättemycket, Janne.
Tusen tack för idag, Janne.
Tack så mycket.
Yes, vi tackar av Janne här så länge och vi ska in med lite sponsormeddelande nu. Det är det jag försöker komma till. Vi tar dem här och nu.
Nyhetsshowen presenteras av Rolfs Flyg och Buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet. Haga. Drottningtorget. Älvstranden.
Ja, där är vi tillbaka. Gud vad jag lite sådär halvtajt med jinglarna idag. Ja. Jag vet inte om jag liksom måste berätta det. Men jag vill ändå bara...
lite full, bakom kulisserna tycker jag är bjussigt av dig.
Ja. Ja, så jobbar jag. Nu har vi med oss igen. Anders, hallå.
Hallå.
Du hoppar in idag och läser nyheter. Det är vi glada för. Hur är nyhetsläget den här morgonen? Den här lite knepiga frågan som jag ställer även till Isabella ibland.
Nyhetsläget, ja, men det är som vanligt. Det är fullt ös. Mycket att hålla koll på.
Ja, det är det. Du, jag ska låta dig ta vid helt enkelt.
Tack. Den rysktillverkade robot som slog ner i Polen och dödade två män igår kväll kan ha avfyrats från ukrainska styrkor. Det rapporterar nyhetsbyrån AP och hänvisar till tre högt uppsatta amerikanska tjänstemän. Enligt samma källor ska roboten ha avfyrats för att skjuta ner en av de ryska missiler som avfyrades mot Ukraina under gårdagen. Det dröjer att hitta en permanent ersättare till Anders Tegnell. Sedan den tidigare statsepidemiologen slutade har Anders Lindblom haft tjänsten tillfälligt. Och nu står det klart att Lindbloms tjänst förlängs igen. I ett pressmeddelande skriver Folkhälsomyndigheten att den tillfälliga statsepidemiologen blir kvar till den 30 juni nästa år. Och nu är alltså klart vilka som leder årets Musikhjälpen. Det är Claes Eriksson, Tina Merapson och Oscar Sia som programleder maratonsändningen från en glasbur på Kungstorget i Göteborg. Årets Musikhjälpen har temat för en tryggare barndom på flykt från krig och startar den 12 december.
Så var det med det,
ja.
Visst var det Oscar Sia typ förra året också för att han fick kliva av PGA sjukdom.
Det var mycket sjukdom förra året. Ja. Det var många som till slut vet jag inte om det var någon kvar i buren, men det var mycket många som blev sjuka.
Ja, nej, men det nickas jakande här. Det var så man ska säga.
Han var förkyld och otroligt i tiden får man väl säga.
Ja, det är verkligen. Du Anders, tusen tack. Vi ses och hörs sen. Ja, nu är det bakvagn. Vi sammanfattar lite andra nyheter från dygnet som har gått högt och lågt.
Ja, det ska vi absolut göra. Det är nämligen så att Artemis 1 är nu uppe. Ah, jag vet, det är rätt mäktigt faktiskt. Ja, jag har ju suttit här och lite grann tittat på en stream samtidigt som, eller ja, inte jättemycket hoppas jag, men det är ju lite roligt när saker händer IRL.
Tyvärr, ja, även Janne Höglund måste jag säga, när han kom in i studion när du var och hämtade kaffe var så här bara, nu åker han upp snart.
Ja,
så han
åker
lite
upp
så
snart.
Pirrig på den grejen.
Ja. Och det var bara ungefär 12 minuter sedan nu när vi pratar som den åkte upp. Jag ska ge lite bakgrund bara. Ja. Alltså människan vill ju supergärna vara på månen har det visat sig, eller hur? Ja. Och ett steg för att kunna vara där lite lite mer permanent är ju då den här månraketen Artemis 1. För den ska ta material till månen så att man kan bygga en ny bas där. Mm. Och sen ifrån den basen kanske kunna göra expeditioner till Mars. Så det är inte bara Elon som får vara på Mars utan vi andra med. Men hittills då har det gått lite sådär för Artemis 1. Den står i Florida. Det har varit 2 startförsök som har misslyckats. Och det är ju lite segt för att jag vill gärna veta mer om Mars. Jag tycker alltid att när det kommer sådana här jobbiga klimat på jorden, inte samtalsklimat utan klimatklimat, då vill man ändå så tänka, men what's up there? Finns det ett Mars att gå till?
Så kommer man dit och säger ett sånt jobbigt samtalsklimat där med.
Ja, det är också så.
Får man verkligen säga det här?
Är det exakt samma?
Marsian, eller är det typ ursprungsrymdvarelse?
Det hade ju varit så deprimerande. Så därför behöver vi ju veta mer om Mars, om det går att bo där, typ om det blir klimatkatastrofer. Men tyvärr har ju klimatet på den här planeten Tellus varit supertaskigt det senaste, inte minst mot Artemis 1. Ja, i september så gjorde orkanen Ian att man var tvungen att rulla tillbaka hela den här raketen in i hangaren, vilket tydligen var svindyrt och jättejobbigt.
Stressigt, vad säger du? Friskar i frisyren typ.
Ja, och en massa sådana NASA-personer. Nu kanske jag har fördomar om att de inte är starka. Men jag ser ändå framför mig labbrockar och glasögon som får stå och trycka på den här. Förra veckan då så hotade orkanen Nicole också att ta Artemis. Men då var NASA-gänget, då hade de ett litet lugn och sa så, nej vet ni vad, vi tror Artemis står pall. Och det gjorde den.
Oj, ändå vågat.
Ja, det var en gamble.
Fast det kanske det var en lättare då om de är sådana brainiacs. Typ, att
ja, de räknade ut. Ja. Precis, så att det är aldrig gamble för dem. Nej, de vet alltid, det är lugnt. Ja. Så den klarade Artemis och nu här på morgonen för typ 12-14 minuter sen så har den skjutits upp. NASA livestreamar ju. Mm. Jag började med att titta på det här någon gång vid 6 i morse. Mm. Då intervjuade de, nu är jag fördomsfull mot NASA-människor igen.
Ja,
men då intervjuade de 4 stycken runda amerikaner i chinos som väldigt mycket såg ut och gilla att grilla. Som jag misstänker bara bystanders. Bara om vad det här betyder för dem. Men det betyder mycket för människor uppenbarligen. För på NASAs livestream, det är liksom, jag hinner inte ens läsa kommentarerna. Det bara kommer förbi. Hela morgonen har det varit sådana här go, go moon, go Artemis, you can do this, fuck Joe Rogan. Oklar referens som jag inte riktigt förstår. Okay. Och nu är det väldigt mycket så, yes, finally USA, go, 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 GG, som jag tror är någon dataspelsreferens till Great Game.
Just det.
Så folk hejar friskt och nu, nu är den uppe.
Ja, fan vad häftigt. Mm. Men är det folk i denna? Nej, det var material.
Ja, precis. Det är bara material, så att det är inga människor i. Utan det är, och det är en liten bummer är att den tydligen inte kommer landa på månen just nu. Utan det kommer med vara ett prov till ett prov till ett prov. Mm. Alla kan ju inte vara Elon och bara ta Mars direkt.
Nej, just det. De är på att reka lite nu. Och typ så, men här kanske vi kan landa och bygga
precis.
Denna.
Ja, här kan jag ha mina lampor och min lilla kontorsväxt.
Ja, mäktigt.
Här blir som vi säger på göteborgska, här blir superrätt.
Du, alltså de här dagarna som har varit nu så har ju vi följt inflationen en del i programmet och på tidningen såklart. Och jag var lite inne på det, jag kommer inte ens ihåg om det var i måndags eller om det var i förra veckan, men att nu gick det lite bättre i USA och man tänkte typ att räntan kanske, ja i fredags var det, Emily påminner mig, liksom att räntan kanske kommer gå ner här och så också, det skulle komma besked om inflationen i Sverige på tisdagen och det har det gjort. Inflationen faller till 9,3%. Och då var det så,
ja, det var igår, ja.
Ja, det var igår.
När man fick lite så NASA-lugn i magen. De var så här, åh, de har räknat rätt. Vad skönt, det blir inte så farligt. Kände man igår.
Ganska NASA-lugn.
Passade på att beställa en ny hårtork.
Ja, just det. Mm. Verkligen så att...
Nu ska det brännas energi.
E-kommersen sköt i höjden, typ. Eventuellt. Nej, men det var lite så positiv stämning. Men det som har visat sig, typ, som lägger lite sordin på det hela, som vi hörde om det i morse och läser från SVT här, det som har gjort att inflationen faller, det är att elpriset har fallit med nästan 24%. Samtidigt som att typ matpriser och en del andra grejer, alltså livsmedel och alkohol och sådana grejer, det har fortsatt gå upp.
Mm-hmm.
Så att det är egentligen bara typ att elpriserna, om jag förstår det rätt,
det
gått ner och hela resten har gått upp.
Mm. Men man behöver ju el för att producera massa andra grejer också, så att det, ja, det är bra.
Det är ju bra.
På lång sikt.
Sen så har elpriset gått ner här i Sverige typ, och så här, vi köper ju inte bara svenska grejer.
Svenska hårtorkar. Nej,
nej, precis.
Hårtork AB Husqvarna. Nej. Ja.
Så liksom att kärninflationen som den kallas,
mm-hmm,
när man har rensat, jag liksom frågar mig inte exakt vad kärninflationen är, men
vad exakt är kärninflationen?
Jo, men en grej med kärninflationen är att den inte innehåller energipriserna då, så här, kärninflationen rensat från energipriserna går åt fel håll och det är inte bra, det säger Alexander Norén som är ekonomikommentator på SVT. Så det var bara lilla jag som ville komma in med en liten sån sordin på hela stämningen.
Och vet du vad, Kalle? Det lyckades du verkligen med. Jag mår piss nu.
Ja, tack.
Och så körde man då från Monaco till Saint-Tropez och var på Sardinien och fram tillbaka. Så det var strålande trevligt.
Ja, du var ju inne på grundlagsändringen och att det har varit kritik om att politikerna kanske inte har hörts så där jättemycket i media om det.
Nej.
Men de kanske har varit upptagna med annat.
Ja, det får man väl anta.
Justitieministern Gunnar Strömmer, han har ju verkligen varit ute och vevat. Kanske inte just om grundlagsändringar, men han har sagt att snart ska danstillståndet tas bort.
Åh, det gamla danstillståndet är tillbaka.
Det gamla danstillståndet. Jag känner att det finns vissa kopplingar här till när jag pratade om arkitekturen innan.
Mm.
För här finns nämligen inga politiska motståndare.
Nej.
Alla tycker samma. Ingen vill ha danstillstånd. Och danstillstånd är alltså att man då som restaurang måste söka tillstånd för att få ha dans på krogen. Det här röstades bort av en enig riksdag 2016, men ändå har det inte avskaffats. Man gjorde någon utredning som visade typ att om man avskaffar det så behöver man ändå tänka på vissa säkerhetsaspekter. Alltså, det är så jävla svenskt.
Det är,
svenskt! Jag känner mig aldrig så mycket som en sån svensk som har bott 5 veckor i Paris, börjar använda scarf och skylla på svenskheten som när jag läser om danstillståndet.
Ja, men det är verkligen sånt.
Fan!
Det finns en regel.
Vilka plugghästar
fäll
vi
är. Ner den roboten som för den är inte okej. Okay. Även om det ser grymt ut, Kalle.
Det gör det. Och sen så kom ju corona.
Ja.
Och då tyckte man, det löste ju sig själv. Vad skönt.
Just det. Ja, men Mikael Damberg en gång, jag minns det från någon berättat att han blev typ förbannad för att någon frågade om det. Och var typ lite bara, det är inte nu. Nej. Vi kan inte ta det nu liksom. Släpp den så länge.
Nej, och när sossarna blev frågade nu också, varför gjorde ni ingenting åt danstillståndet? Så var de typ så, vi hade annat att göra då.
Ja. Men jag hörde lite om detta och då var det var många moderater som typ motionerat om det här i riksdagen tidigare. Typ att det är tydligen många moderater som typ bryr sig om den frågan.
Ja.
Och att det lyftes av flera personer som ett exempel på att om man sitter på en restaurang och någon mår väldigt bra och vill gå upp och ta några danssteg, då är det klart att den ska få göra det. Men du vet, att det känns så här, den, någon sorts moderat stämning att man sitter och så här, det är strålande trevligt.
Precis.
Och så sitter man och då vill de bara tja, tja, en, två, tja, 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 tja. Och då vill de inte att det ska komma något jävla sosseri.
Nej, ingen
och
jävla liksom sosse och säga
stänga
nej.
Stänga ner den här golfklubben typ.
Nej, och det ska sägas att det är svinmånga moderater som har motionerat om det här. Men det är också folk från exakt alla andra partier som har motionerat för det här. Inte sossarna dock. Inte de senaste 20 åren i alla fall. Men alla är i alla fall överens, även sossarna. Särskilt då om att den regeln för spontan dans ska försvinna. Vilket då alltså är att man kan bli av med sitt alkoholtillstånd som restaurangägare om en kroggäst bestämmer sig för att spontant göra cha-cha-cha. Och det här fick mig ändå fundera på. Det här är ändå extremt sossigt, om man nu ska prata om sossiga grejer. Att alla danser är väl ändå spontana?
Ja, eller? Om det inte är en sån flashmob att man går upp och liksom...
Ja, precis. Men det känns ju lite som att deras grej är att fuck the system. Så de söker kanske inte danstillstånd ändå.
Nej,
men jag tänker att om det spontana danstillståndet försvinner, då försvinner väl också allt danstillstånd förutom då restauranger som kanske har annons i tidningen där det står dans.
Dans klockan 22.16.
Och det känns inte som att de ställena är problemet.
Nej, nej, jag tror inte det.
Så att, ja, jag skulle vilja påstå att all dans är spontan. Men å andra sidan, vi är ju i Sverige. Jag är inte helt svensk. Jag kanske inte förstår
du fattar
koderna.
Inte det här, Lina, att du ska prata om detta.
Den är planerad. Den är planerad.
Ja, jag vet inte, någonstans säger man så här, gillar man, det finns ju olika former av spontandans, men dels är, jag vet inte, om man typ sitter på en restaurang och att det ska vara helt fritt fram att någon bara, liksom typ, jag vet inte, man kan väl få moonwalka till toan lite diskret, men att man kanske inte vill att folk ska liksom...
Nej, bara göra det helt plötsligt. Nej, jag har ju faktiskt blivit utslängd från, jag ska inte nämna, men det är ju en utav stans allra sämsta etablissemang där folk börjar dricka lunchöl långt innan serveringstiden har startat. Det jag var när jag var 18. Jag var en 18-årig tjej. Resten av människorna på krogen var 65-åriga, nästan döda, alkoholiserade män. Men jag var glad. Det var fotboll på gång. Det var hög stämning. Jag stod i toakön. Det var väl någon som låg och sov där inne. Så jag stod utanför toaletten. Det kom på en Bruce-låt i högtalaren. Mycket låg volym. Jag började svänga lite på höfterna och gjorde just den här moderata. Jag är en fri kvinna. Tja, tja, tja. Blev omedelbart utslängd med förevändningen du får gå. Du attraherar våra gäster.
Du attraherar våra gäster.
Den här krogägaren hade varit med för. Om det här sömniga gänget som sitter här och trycker i sig öl bara liksom är passiva, då är det inga problem. Nej, men om det ska komma in en 18-årig pingla och börja röra på höfterna, då får hon kaos.
Ja, okej. Okay. Det...
Jag tog med mig det ut.
Du tog med mig det ut. Nu kanske du får en ny chans typ, när det är okej.
Okay, kanske, kanske. Ja. Om du vill så kan jag berätta var danstillståndet kommer ifrån också.
Ja, men gör det.
Vill du det?
Ja, det vill jag.
Det var 1956 som det kom då, som en reaktion mot dansbaneeländet. Det var en moralpanik som var på 30- och 40-talet som jag absolut inte ska dra hela. Men ett citat som visar på tidsandan då från 1942 kommer från socialsekreteraren Allan Svantesson i sin bok Ungdomens fiende nummer ett, den offentliga moderna dansen. Det är en spoilertitel, det är det. Man undrar inte, hur ska den sluta? Vad tycker Allan om dansen?
Och väldigt så här avslöjande att han förlorade, du vet.
Ja.
Det fortsatte dansa.
Ja, det fortsatte dansa.
Tänk han fast forward, han står på ett rave typ. Man bara trillar och dör verkligen. Ja, förlåt, fortsätt.
Men bara för tydlighetens skull så skrev ju Allan då, vad är den moderna dansen? En fin och hygglig sällskapslek? Nej, en vilddjurslek. Och det var ju så, det var ju bråk och stök på dansbanorna och då så bestämde man sig för att det var dansen som var problemet. Men antagligen inte länge till.
Nej.
Nej,
då vet vi. Tack. Gud, jag lät så otrevlig när jag sa, då vet vi, tack. När du var färdig. Jag bara kände, jag var...
Det tyckte inte jag, Kalle.
Bra. Nej. Jag är väldigt transparent idag med allt som jag gör dåligt.
Ja, jag märker det. Vi ska aldrig mer börja med att du får tala ut.
Nej, nej. Det kanske är det här med hela den här vagnincidenten.
Ja, jag tror det. Det har blivit en bekännare. Jag tyckte det var jättehärligt i början, men nu har det blivit en bekännarkultur här inne.
Ja, som inte alls är sund.
Som gjorde att jag berättade olika mörka saker från min barndom.
Ja, vi försöker gå vidare.
Jag tror det.
Jag har en liten grej här. Det är Petri Musiknyheter och Gaffa som skriver om en ny studie från Tokyo universitet, en färsk studie som visar att råttor kan röra huvudet i takt till musik. Något man trodde varit unikt för människor innan, på tal om dans då. Att de kan liksom get down typ.
Digga.
Lite
det
så,
var roligt att du gjorde White Man's Overbite när ditt huvud åkte fram och tillbaka.
Så fort jag rör mig i takt liksom.
Då kommer tanden.
Ja, men alltså, jag gör det ibland ironiskt, men det är min sanna natur att ta fram den när jag dansar ute. Om ni ser mig där ute, det är inte på skämt liksom. Nej, men så vitt vi vet är den här den första studien som visar en medfödd synkronisering till takt bland djur då, säger forskaren Hirakazu Takahashi. Reservation för uttal. Men tycker det gick okej ändå med att uttala det.
Jag vet vad, det tycker jag med. Bra jobbat, Kalle.
Tack. Men alltså, forskarna menar då att det här, typ, varför gör man det här då? Jo, men alltså, det ger någon sorts
jag vill jättegärna ha svar på den här frågan.
Man ser fram sig att han, Hirokazu, har haft ett sånt jättelitet dansgolv med massa möss och bara gjort en sån Swedish House Mafia med två små regler så bara, här kommer droppen rat gang. Och så bara, don't you worry, don't you worry. Och så plötsligt bara, kommer tre råttor som kör den Jim Carrey, du vet. What is love? Kanske var den de hade på.
Jag tror det.
Nej, men att det bidrar till insikten om djurs medvetande och om ursprunget till musik och dans, skriver Gaffa.
Mm, okej, okay, ja, då. Om de säger det så, om Gaffa säger det så står jag bakom.
Ja, men det senare kändes lite konstigt.
Ja, det var många kopplingar att göra. Så här, nu vet vi det. Ja. Så vad är det då vi vet om ursprunget till musik och dans?
Kanske att det är någonting djupt rotat med musiken då, att man gärna vill in i digget.
Känns som att om man öppnar någon musikbok som man läste i musiken i högstadiet så kan det stå där: musiken är djupt rotad i människan och har alltid spelat en stor roll. Det känns som att den formuleringen redan finns.
Det hade kunnat vara så.
Men jag kan ju säga så här, jag blir ju gladare av att veta att i stora lagerlokaler där det förekommer så kallade ravedanser så är det massa råttor som diggar i väggarna.
Just det.
Mitt liv blev ju bättre. Ja. Så jag känner inflationen minus, nu plus.
Råttor har kul, plus. Ja, men det står här lite mer då, när jag klickar mig vidare till Petri Musiknyheter, om hur den här studien genomfördes. De lyssnade på de här låtarna. Mm. Lady Gagas Born This Way och den Michael Jacksons Beat It.
Beat it. Och det är en bra låt till råttor. Det är exakt den låten man känner sig när det kommer ett coolt råttgäng och ska ta över. Då är det ju Beat It. Ja, så har de alfarottan längst fram. Exactly. Jag ser allt framför mig.
En sista låt var den, Another One Bites the Dust.
Det är de bästa, liksom inte headbang-låtarna, men det är de tre bästa digg med huvudet-låtarna.
Ja, jag kan inte höra den där Gaga-låten i huvudet riktigt, Born This Way.
Nej, den är också så.
Ja, den är det, okej. Då var det så här, varje låt spelades två gånger och forskarna märkte att råttorna rörde huvudet i takt med musiken i samma rytm som människor. Allra mest diggades det i högre tempon, som mellan 120 och 140 bpm, läser jag från Petri Musiknyheter. Och då var det Born This Way då som gick hem. Särskilt med sina 124 bpm.
Det hade varit jävligt sjukt om när de satte på en långsam. Jag hade velat att de testade med typ Wind of Change också. Och se om de började göra den här seglande fram och tillbaka rörelsen när man vajar som en sån mumin.
Ja, just det. Stevie Wonder. Det kan vi ha som förslag framåt.
Det är jätteviktigt för att vi ska förstå vårt ursprung.
Ja, jag tror det. Och framförallt då ursprunget till musik och dans som konstform överhuvudtaget. Du, innan jag tittar på klockan, vi börjar närma oss någon sorts avrundning här. Vilken jäkla nyhetsdag det har varit idag.
Det har hänt så mycket.
Ja, det är liksom senaste nytt bara från Ukraina och den här bomberna som smält på andra sidan gränsen mot Polen, som Janne var här och pratade om. Väldigt liksom... återigen matnyttig genomgång med honom där om vad man kan dra för slutsatser av det liksom.
Ja, gud ja, grundlagsändringar och månraketer.
Ja, och arkitektupproret. Ja. Nu är alla överens helt plötsligt, vad det verkar.
Två nyheter om att alla var överens också.
Ja, exakt, det är inte varje dag.
Nej.
Om man har missat detta så finns vi som podd och också som sån här vodcast nu.
Det här hörde jag om igår.
Ja. Det är på Spotify typ, så är det är typ bara 10 aktörer i hela Sverige som finns på det typ, så där kan man lyssna och kolla samtidigt i alla fall. Där finns vi. Det finns även på alla andra ställen där det finns poddar. Så kolla in det om man har missat någonting, om man tyckte det lät intressant.
Jag skulle framförallt säga att man ska kolla idag så att man ser vilka huvudrörelser vi gjorde.
Ja, när
och
vi dickade.
White Man's Overbites.
Ja, ja, där kan man verkligen få front row på ett textbook, White Man's Overbites. Ina Lundström heter du, Kalle Berg heter jag. Vi har med oss redaktionen Emily Hagbard, Linnea Rundqvist, och vi ska tacka extra också till Anders Hagström, som hjälpte oss idag.
Det gjorde han verkligen.
Proffs, och steppade in och läste nyheter. Vi hörs imorgon allihopa. Tack så länge. Hej.
Hej, hej.